Att ta emot ett barn med blindhet på förskolan, del 1.
Välkommen till det här samtalet med förskolan Krokofanten som ligger strax söder om Piteå. I samtalet medverkar rektor Anneli Bergström och förskollärare Lotta Höglund. Och jag som leder samtalet heter Aja Stehager och arbetar som projektledare på Specialpedagogiska skolmyndigheten. Krokofanten är en enskild förskola som drivs som personalkooperativ. Ledorden är glädje och flexibilitet och på Krokofanten får barnen ta del av mycket utevistelse och rörelse och det är ämnen som vi kommer att komma in på här i samtalet. Vi vill träffa er för att ni har erfarenheter av att ha tagit emot ett barn med blindhet. Vill du Anneli berätta mer om ert arbetssätt som går ut på allt vi gör alla? Hur menar ni då? Och hur fungerade det arbetssättet när ni hade ett barn med blindhet i barngruppen?
Mm, det kan jag göra. Det var egentligen i vårt arbete med barn med funktionsvariationer där vi har fått syn på att vi har de orden som ledord. Att vi vill att det vi gör här på förskolan, det ska alla barn kunna ta del av. Därmed inte sagt att alla barn gör allting. Men vi känner att vi vill inte ha särskilda rum, särskilda material och särskilda hyllor vars vissa barn får gå och ha sin utbildning. Utan vi vill att olika behov och olika personligheter ska synas i vår verksamhet och att alla ska få finnas till. Vi tänker väl lite grann att om vi inte ser, om vi inte kan prata om allas våra olika behov, då blir det liksom någonting som ska gömmas undan och jobbas bort. Och det tror vi inte på, utan vi tänker att vi har behov och svårigheter allesammans och de ska vi prata om och hjälpas åt att jobba med på olika vis. Och det ska vara synligt. Just när vi fick ett barn med blindhet placerat hos oss så tänker vi att det var just kring den pedagogiska biten där vi fick lite tankevurpor ibland och att vi fick tänka till lite extra kring att alla skulle kunna få vara med. Just för att göra allt material och våra samlingar tillgängliga. Där fick vi tänka nytt.
Kan ni beskriva hur vardagen såg ut då i praktiken med tanke på att ni arbetar med åldersblandade grupper på Krokofanten? Hur kunde ni ta vara på barns olikheter? Jag tänker på olikheter i ålder, förmåga, personlighet. Anneli, vad tänker du?
Ja, men igen känns det som att hela det här arbetssättet och förhållningssättet börjar med att man i arbetslaget liksom diskuterar hur vill vi ha det? Hur bemöter vi barn? Hur ser vi på kunskap och hur ser vi på behov? Vilka kommentarer fäller vi kring barnen? För vi känner väl själva att vi har gjort en resa i att komma bort från sådana här placerande kommentarer. Alltså, oj vad du är stor nu när du har slutat med blöja. Eller, ja, det är bara bebisar som måste sova på dagen. Att man liksom placerar hela tiden med sitt språk olika behov kopplat till en ålder. Så att man förväntningarna blir därefter. Och att man pratar om, ja, det är en hög stol och den kan man vara bra när man behöver komma upp. Inte att man behöver vara en viss ålder utan man ändrar sitt språkbruk. Det börjar liksom där med diskussionen i arbetslaget. I och med att vi kan se att åldersblandade grupper ger så mycket. Både att de större barnen får känna sig kompetenta och visa. Och att de yngre barnen får ta efter och ha förebilder. I och med att vi fick in barn med funktionsvariationer så kom vi bort från ålderstänket. Och att det blev mer att människor lär av varandra. Så där tycker jag att hela vårt språkbruk har öppnats upp. Lite praktiska exempel med åldersblandat. Det tänker jag att vi har från, ja men i hallen till exempel då vi ska gå ut och klä på oss. Då kan man ta lite olika åldrar i hallen samtidigt just för att få fram lite olika behov och lite olika sätt att klä på sig. Och så får man en naturlig, det finns ingen förväntan att alla ska klä på sig lika fort eller på samma vis. Utan det är en naturlig skiftning i kunskap och vad man kan. Till exempel i leken så kan man också genom att ha blandade åldrar och behov få till fina lekförebilder för de som är nybörjarlekare. I och med att det blandas och ges i vardagen när man är tillsammans. Så att de barn som just har kommit in i stadiet av att börja leka kan plötsligt få besök av några lekvana barn som berikar leken och har kanske en rolllek. Det kommer in en drake, det kommer in en, någon som låtsas vara någonting. Och väldigt naturligt i vardagen så får vi in alla de här momenten som vi vill träna. Fast vi behöver inte planera, lägga ner en massa tid själv på kontoret. Utan det här händer så himla fint i en heterogen grupp.
Så vad är er erfarenhet av ett åldersblandat arbetssätt när det gäller barn med blindhet? Lotta, tänker du?
Där ville vi ha leken som en viktig del då i vårt arbetssätt. Och vår roll var ju också att ge förutsättningar för lek och samspel. Och ett sätt var ju att arbeta med lekgrupper. Som då är en strukturerad, planerad stund med syftet att få tillgång till lek och att bli lekande tillsammans med andra. Så det var alltså en planerad stund minst en gång i veckan där en pedagog då hade planerat, förberett material och varit också sen delaktig i leken för att också kunna stötta upp och ge struktur då till leken. Och de här lekgrupperna genomfördes tillsammans med ungefär 1-2 barn till en gång i veckan. Och just om man tänker utifrån blindhet så var det ju viktigt att tydliggöra allt det som sker visuellt. Alltså det andra barn får via synen. All den informationen behövde vi kommunicera på ett annat sätt. Till exempel när aktiviteten börjar och slutar. Var vi skulle leka, vem är med, vad ska vi leka. Och där blev de didaktiska frågorna en stor hjälp. Både i planering men också utifrån att kunna ge en struktur. För att kunna ge en trygghet i stunden. För om man inte vet vad man ska göra, vilka som är med. Så är det ju också svårt att kunna bli delaktig i en lek. För att då markera den här lekstundens början så hade vi då en musiksnutt. Och den här musiken den spelades på den plats där vi skulle ha våra lekgrupp. Det kunde till exempel vara i en koja eller i ett specifikt rum på förskolan. Och på så vis så fick ju barnet med blindhet information om var vi skulle leka. Det blev också en lustfylld, härlig introduktion till leken. Och nu hör vi ljudet. Och vars kommer det ifrån? Så tillsammans kunde vi leta upp då var vi skulle leka. Och när vi väl hade lokaliserat ljudet så pratade vi då om vilka barn som var med, var vi var någonstans och att ja, men det vi då skulle leka skulle då introduceras också på ett lustfyllt sätt. Och det har antingen varit strukturerade lekar som regellekar, till exempel kom som olika djur eller kunna gömma med ljud, leta olika ljud. Just för att det är lättare att bli delaktig när det finns en struktur, att det finns regler, man vet innan vad man ska göra. Men också många lekar har ju också utgått från barnets erfarenhetsvärld. Och när vi har lekt regellekar och lekar med nytt innehåll så har vi ju introducerat det innan själva lekstunden. Så att barnet också har en förståelse för vad som ska hända. Till exempel är det ett nytt material så vill man ju introducera det innan för att inte det ska ta fokus från just leken där och då. För då kanske intresset hamnar att utforska det nya materialet utan då har vi istället gått igenom det innan. Eller om det har varit en ny regellek så har vi pratat om leken. Till exempel, nu ska vi gestalta olika djur. Men hur gör en häst när den springer? Och hur gör en groda? Till exempel så har vi testat olika rörelser. Bara för att kunna komma in också på ungefär liknande villkor som de barn som har synen och som ser hur man gör. Och när det har varit lekar som utgått från barnets erfarenhetsvärld så har vi inte sett samma behov av introduktion innan. Utan då har det ju oftast utgått från det redan kända för barnet. Till exempel, nu ska vi leka kalas. Och man vet att det här har du fått erfara innan. Men däremot, tillgången till konkret material är någonting som vi har tänkt på inför alla de här planerade stunderna. Just för att det gynnar begreppsbildningen. Så att det alltid funnits med någon form av konkret material. Och sen då för att markera och tydliggöra slutet på den här lekstunden så hade vi alltid en ramsa. Just den här strukturen utifrån de här didaktiska frågorna har varit till en jättestor hjälp. Men sen som du var inne på Anneli, allra mest egentligen att fånga de här stunderna som bara sker naturligt. Att finnas nära som pedagog, att vara närvarande, nyfiken. Oj, här pågår det en lek, det här kan vi nog locka med. Och så har man kunnat locka barnet dit eller tvärtom att locka andra barn till det här barnets lekar.
Tack, vad spännande. Jag blir väldigt nyfiken på miljöerna ni har skapat på Krokofanten med tanke på ett barn med blindhet. Hur gjorde ni era miljöer tillgängliga och inspirerande? Och som du sa Lotta, för att locka flera barn till lek runt en miljö där alla barn kan lyckas i leken. Vill ni berätta om det?
Ja men precis, vi jobbar på lite olika sätt. Där var ju en viktig aspekt är ju ljudet. Eftersom att barn med blindhet leker ljudbilden av lekar. så var det ju något som vi utgick väldigt, väldigt mycket från. Och där hade vi ljudpuckar i våran miljö. En sorts inspelningsbar dosa som man trycker på och som spelas upp ett ljud. Och då kunde det vara, hur låter det på ett kalas? Kunde man ha ljud från det? Eller, alltså de här ljudpuckarna utgick ofta från barnets erfarenhetsvärld. Till exempel hur det låter i ett kök. Hur låter det när man kokar ägg? Ett fräsande ljud från stekpannan. Eller ljudet från vatten som rinner ur vattenkranen. Ljudet från en visp som möter insidan av en bunke. Lite kopplat då till kökslek. Men även ljud från en bil som kör. Hästgnägg, ljudet från hovar som smattrar i backen och så vidare. Och med hjälp av ljudet så blir det också lättare att koppla samman med konkreta ting. Till exempel hästgnägg med en gunghäst. Eller ett stekande fräsande ljud med en stekpanna. Så det blir som en naturlig ingång också att kunna prata om det konkreta materialet också. Men också barnets intressen och även övriga barngruppens intressen var ju det som många gånger styrde valet av ljud. Och att det blev också en viktig del i att skapa mötesplatser för barnen att bli lekande tillsammans. Det var något att samlas kring. Och de här ljuddoserna kompletterar vi alltid med både svartskrift och punktskrift. Alltså en sorts taktil skrift som man läser med sina fingertoppar. Samt en bild då för de seende barnen. Just för att veta att okej, på den här ljuddosan är det här ljudet. Men de här ljuddoserna, de blev väldigt användbara. De kunde följa med oss ut på en promenad. I spontana lekar eller vid olika undervisningstillfällen. Och på så sätt blev de också viktiga för reflektion. För då kunde vi lyssna på ljudet och prata om, ja men vad gjorde vi? Var var vi någonstans? Vem var där? Vad var det som hände? Men också att de här ljuddoserna blev en brygga mellan förskolan och hemmet. Att vi kunde kommunicera genom ljud. Det här har vi lekt idag. Och så kunde man skicka hem ljuddosa med barnet. Och så kunde de lyssna på det tillsammans hemma. Prata kring det. Och även tvärtom, var det något barnet hade upplevt hemma så kunde de spela in ljudet och ta det till förskolan. Så de blev användbara på väldigt många sätt.
Vad spännande att höra om ljudpuckarna. Jag vet också att ni har arbetat med böcker, taktila böcker i er barngrupp. Vill du berätta om dem?
Precis, vi tillverkade böcker tillsammans med alla barn i barngruppen som vi kallade Boken om mig. Och de här böckerna tillverkade vi i spiralbunden kartong. Och där fanns det då information om det enskilda barnet, till exempel namn, hur många år man är, intressen. Och de här böckerna förtydligas också med taktilt material. Så till exempel om intresset var hästar så kunde boken kompletteras taktilt med tagel från en hästman eller en tygbit som påminner om hästens päls. Och de här böckerna hade vi också med både svart skrift och punktskrift, just för att alla ska få tillgång till sitt skriftspråk. Och för att locka de seende barnen och bli nyfikna på just punktskriften så hade vi en glittrig tejp under punktskriften. Just för att kunna lockas att känna på punkterna, att kunna ljuda, just att bli nyfiken på punktskrift som ett skriftspråk också. De här böckerna hade vi också tecken som stöd och det också är ett kommunikationssätt som vi använder på förskolan. Men egentligen det stora syftet med de här böckerna var ju att ge tillgång till vilka kompisar som finns på förskolan. Att göra det lättare att prata med kompisar men också att kunna prata om varann. Eftersom att barn med blindhet är beroende av en öppen syntolkning, alltså att man likt en radiopratare kommunicerar det som sker i sociala sammanhang. Till exempel vilka är i rummet, vad leker de, allt det som andra får visuellt. Så kunde det också vara, här inne sitter Kalle och leker, han tycker ju också om hästar. På så vis så kunde man så koppla samman innehållet i böckerna i mötet med de andra barnen. Att det blev en väg att mötas just genom det gemensamma. Och de här böckerna fanns ju också åtkomliga för alla barn.
Jag vet också att ni arbetade med lekbord med olika lekteman. Kan du berätta mer om det?
Ja, men de här lekborden eller kabeltrummorna då blev ju som en väl avgränsad yta där vi då också hade ett tydligt tema. Det kunde exempelvis vara bondgårdsdjur. Och där fanns det då alltid ett auditivt inslag, alltså att kunna lyssna på ett djurlät eller ljudet från när djuren dricker vatten. Ja, olika typer av ljud, men även hade vi där en bok som gjorts taktil där det också var, då var punktskrift. Men där man också kan koppla samman det djur vi lyssnar på tillsammans med en taktil känsla. Så här känns ett får och så här låter ett får. Vi hade också miniatyrer av djuren som lätt ryms i handen.